Ja, vad roligt att vara i Citykyrkan den här söndag förmiddagen. Som sagt, kändis, det var ett roligt ord. Tack Ingmarie. Johan Sunesson tillsammans med sin fru Annette Sunesson och Lukas och Deborah, våra barn, hade ju förmånen under ett antal år att ha det här som vår hemförsamling. För 2001 flyttade vi till Linköping och blev pastorspar här i församlingen. Och var där under ett par år innan vi sen återvände till Tanzania där vi arbetade som missionärer under några perioder. Men då vi hade er som utsändande församling här under 3 år. Så 2007 när vi kom hem från Afrika, då landade vi här i församlingen och blev sända, som Ingmar ibland sa, som missionärer till Ljungsbro. Det var inte lika långt den gången, men sen 2008 så har vi bott i Ljungsbro här utanför Linköping. Och mellan 2008 till 2015 måste det bli ett årtal alltså. Så var jag pastor i Philadelphia Ljungsbro. Och sedan 2 år tillbaka då så är jag skolbusschaufför på 80%. Och sen har jag haft lite andra uppdrag. Men det som är absolut nyast, det är att om en vecka, för sen i höstas, så är Annette och jag medlemmar och aktiva i Nygårdskyrkan som ligger i Skäggetorp. Det är ju en ganska ny församling, en EFK-församling som har Ryttarkyrkan som lite moderförsamling och har under 5-6 år nu funnits där ute. Det är Johannes och Nomi Stenberg som leder arbetet och vi är drygt 20 idag medlemmar eller visionsbärare, och vi samlas ju precis nu faktiskt till gudstjänst klockan 11 varje söndag förmiddag i Kupolen. Nej, det är vi inte alls där. Gasellen, tack. Jag säger alltid fel. Kupolen, där träffas också till gudstjänst säkert. Det är ju Pingstkyrkan i Gasellen som är en sån här bostadsrättsföreningslokal som ligger väldigt nära Skäggetorps centrum. Så Nygårdskyrkan i Skäggetorp är ju vårt liksom andliga hem idag. Och det är vi jätteglada för. Och våran pastor då, Johannes och Nomi, de har ju 2 barn. Och deras yngsta då, Märta, som är snart 1 år, ska Johannes vara pappaledig och vara hemma med lite mer nu när Nomi har börjat jobba. Och därför har jag fått frågan att gå in 25% som pastor i församlingen sen från 1 maj då, som vakans när han går ner på halvfart. Han har halvtidstjänst i varje fall. Så jag kommer vara pastor i Nygårdskyrkan från 1 maj, i alla fall det här året ut. Det känns väldigt spännande och liten utmaning faktiskt för mig personligen. Sen har vi fortfarande stort hjärta i Tanzania. Det är ju 20 år sedan Annette och jag fick förmånen att åka ut som missionärer i ett pionjärarbete, ett församlingsgrundande arbete i kusten. Och slutet av det här året så ska vi faktiskt få åka ut och vara med på ett jubileum. Då församlingen där ute, som idag är väldigt stor, och de har ju vidgat sig och gått vidare till nästan 40 byar runt området där vi började, och man är över 1000 medlemmar idag i vår liksom fantastiska utveckling de här 20 åren i den församlingen och församlingarna. Så det ska vara en tacksägelsevecka med en tacksägelsekonferens där vi ska tacka Gud för det som har hänt under de här 20 åren, men också blicka framåt. Så vet jag inte om jag får säga det, men vi kommer få ett riktigt fint besök under den här tiden vi är i Kiwangwa. Vi ska vara där i 10 dagar, och då kommer er föreståndare med familj dit och hälsa på. Mattias och familjen kommer och åka ut till Tanzania och ska vara några dagar i Kiwangwa samtidigt som oss. Det ska bli jätteroligt. Det var lite kul när Mattias ringde här i vintras en gång och pratade lite om det så här. Och så säger jag, ja men vi är nog där då. Jaha, det var liksom ännu mera. Det var roligt. Han är inte här är lite min rubrik, och då menar jag inte i Citykyrkan, utan där vi sjöng den här låsången. Det handlar ju om att Jesus lever. Vi har precis firat påsken, och idag så är det liksom vittnena som är i centrum. Rubriken i kyrkoåret är påskens vittnen. Jag tänker landa lite i Lukas 24 vid flera tillfällen under min predikan. Lukas 24 är ju en av de kapitel där vi kan läsa en hel del om den här tiden som var efter Jesu uppståndelse. Och jag kan börja med att läsa från Lukas 24 och vers 6. Då kom kvinnorna fram i vers 5, så vi kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken. De hade sett att graven var tom. Och det stod 2 vita skinande, jag kan läsa faktiskt från början, från vers 1. Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddor som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven. Och när de gick in kunde de inte finna Herrens kropp, Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro, men då stod det två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev såklart förskräckta och sänkte blicken mot marken. Men männen sa till dem: "Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen, att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord." Han är inte här, han har uppstått. Och det var ju det som var lite vår hälsning också förra söndagen i gudstjänsterna och liksom i våra känslan. Liksom. Han har uppstått, ja han har verkligen uppstått. Och sen kan vi läsa, inte så jättemycket, men vi kan läsa både i Matteus, Markus, Lukas och Johannes då om den här tiden efter att Jesus har uppstått. Hur han mötte sina efterföljare, lärjungarna, vid flera tillfällen. Och när man läser om de här mötena så ser man att Jesus var väldigt mån om att visa, när han mötte lärjungarna vid Genesarets sjö när de hade börjat fiska, eller när han mötte dem när de satt bakom låsta dörrar av rädsla för liksom ledarna som precis hade korsfäst Jesus. Och alla de här mötena som vi kan läsa om, så ser vi att Jesus var väldigt mån om att visa att han var människa. Han kunde äta, han bröt brödet, de kände igen honom när han bröt brödet. Han sa flera gånger: "Kom och känn på mig, kom och var nära mig." Vi kan läsa bland annat i Lukas, det här kapitlet, 24 och 39 versen, så säger han så här: "Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig, en ande har inte kött och ben, och det kan ni se att jag har." Han var väldigt tydlig på att även om han hade uppstått, han hade vunnit seger över synden, han var en ny människa och han har också fått liksom sin gudomlighet genom att vinna seger, så var han fortfarande väldigt tydlig med att han ville vara nära sina lärjungar. Han ville visa dem: jag är fortfarande närvarande i era liv. Och vi kan också läsa senare i Nya Testamentet om att vi är födda till ett levande hopp. Jag läste ett citat i dagen här ifrån Joakim Lundqvist som är pastor i Livets Ord i Uppsala. Då skrev han så här: "Han är Gud med dig, han är Gud hos dig och han är Gud nära dig." Han är Gud med dig. Han är Gud hos dig och han är Gud nära dig. Vi kan också se senare i de böcker som finns i Nya Testamentet hur de här lärjungarna fortsatte ha den här längtan av: jag vill lära känna Jesus ännu mera. Och jag tänker att det är en utmaning för dig och mig som också är vittnen till Jesus, som också är hans efterföljare, att också se att han är här, han lever, han vill ha en gemenskap, en närhet med dig och mig. Och då ska vi läsa här ifrån Lukas 24 om två lärjungar som fick vandra en bra stund med Jesus. Ifrån den 13 versen i 24 kapitlet i Lukas. Samma dag, alltså den här dagen när kvinnorna hade sett graven var tom, samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade: "Vad är det ni går här och talar med varandra om?" De stannade så sorgsna ut och den ena som hette Kleopas svarade: Du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar." "Vad har hänt?" frågade han. De svarade: "Detta med Jesus från Nazaret, Han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Ja, han blev utlämnad av våra överstepräster och rådsherrar, och de fick honom dömd till döden och korsfäst. Medan vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det hände. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse, men fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som hade sagt att han lever. Några av dem, våra, gick då ut till graven och fann att det var så som kvinnorna hade sagt dem. Honom själv såg de inte. Då sa han: förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarar han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. De var nästan framme vid byn dit de skulle, och han såg ut att vilja gå vidare. Men de höll kvar honom och sa: stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem, då tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra: brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och uttalade skrifterna för oss? De bröt genast upp och återvände till Jerusalem, där de fann de 11 och de andra församlade, och de sade: Herren har verkligen blivit uppväckt, och han har visat sig för Simon. Själv berättade de då vad som hade hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Brann inte våra hjärtan när han talade till oss? Jesus slår följe till två av hans lärjungar, och de får förmånen att lyssna, får det utlagt, det här liksom från Mose fram till den dagen, vad det var Jesus hade för uppdrag. Men det är klart, de levde i en förvirring, de levde i en chock, men också en svårighet, tänker jag, att kunna ta in detta att han har uppstått. Han lever igen. Det var ju inte något normalt, varken då eller nu, att en död uppstår. Men Jesus visade, både genom att tala till dem, men också genom att bryta brödet. Och för mig har nattvarden alltid varit en väldigt stark symbol, men också en stark stund, då jag känner och vi får känna som församling och som hans efterföljare att vi får vara nära honom. Och vi kan se, som jag sa i inledningen, att vid flera tillfällen när Jesus möter lärjungarna så är just det här att bryta brödet väldigt viktigt för honom. Att dela måltiden. Att visa att hans kropp bröts för vår skull. Men förlåten som brast i templet när Jesus dog, den syddes inte ihop, den sattes inte ihop på påskdagen. Den är fortfarande sprucken. Det är fortfarande en öppning, en väg till nära gemenskap med Gud och med Jesus. Det här är ju för oss 2017 otroligt aktuellt, men också otroligt svårt ibland att greppa. Vi hörde Alf här om bibelutdelning i Sverige, att det kanske inte alltid är så enkelt. Det kanske inte alltid är så öppet och inte så enkelt alltid heller att ställa de där frågorna. Är du kristen? Vill du tro på Jesus? Men en bibel, en Nya Testamentet kan vara en öppning, en ingång i att få lära känna Jesus. När jag var ung så växte jag upp ute i Bankersin och fick gå i kyrkan där i lilla kapellet. Och förra söndagen var jag i Johanneskyrkan och firade gudstjänst. Vi var med på nattvard, min dotters bästa kompis döptes där, och Håkan Karlsson, som var min pastor när jag var liten ute i Bankersin, han kom där och vi pratade lite om den tiden. Och för inte så länge sedan, när jag tittade i en gammal bibel, så hittade jag efter många år ett dopbevis här som jag inte ens visste vad jag hade. Så är det med de gamla biblar. Från 1978, den 2 juli, då jag döpte mig i Svinstasjön ute i Bankersin i Karlebo. Och det är några år sedan. Ingmarie ville här när hon ringde i veckan att du kan väl nämna lite om den här resan som du och Anette gjorde när vi till slut hamnade i Kiwangwa i Tanzania. Och det var ju så, tänker jag, att den resan började ju när jag var ganska ung. Och likadant för min fru Anette nere i Skåne, så började den resan när hon var väldigt ung. Hon åkte på läger, hon fick lyssna till missionärer, hon liksom fick en känsla och en väldigt tydlig vision att Gud vill att jag ska åka ut i mission. Och så var det ju för mig med, det växte fram en närhet. Jag tänker det som de får uppleva här uppe nu, barnen. Tänk vad viktigt det är, den grund vi lägger. Eller när man åker på läger eller på andra samlingar där vi får tillfälle att liksom uppmuntra, utmana. Och också som kanske tonåring ibland åka till någon konferens eller någon Teen Street eller någonting annat, där vi får liksom verkligen tydligt bli utmanade i det här med att vara Jesu efterföljare. Jag vet, jag har berättat det här tidigare, men när jag var nybliven körkortsinnehavare, och just nu håller min son på övningsköra, vi körde en första körlektion på en körskola här i Linköping före påsk, och det var samma körskollärare som Lukas tog sitt mopedkort, eller AM-körkort, för 2 år sedan, och han är väldigt skämsam där, jag satt i baksätet och lyssnade och så här, och sen så råkade jag säga att jag fick vänta 5 dagar på att ta körkort efter jag fyllde 18. Och så säger körskolan lite humoristiskt till Lukas: du, det ska vi slå, eller hur Lukas? Och Lukas bara: ja visst, jag vill ta körkort på dag 1. Men i alla fall, när jag fick körkort och sen hade jag min bil. Och på den tiden var det något som heter kassettband, vilket många av er känner igen. Men skulle de här yngre vara här skulle de säga: vad är ett kassettband? Det är en sån här iPhone-fodral som ser konstigt ut kanske. Nej, man stoppar in det i sin bandspelare i bilen. Och så sjöng en kristen artist, Roland Utbult, en sång så här: om du vill att jag ska resa långt bort, så vill jag resa. Om du vill att jag ska stanna kvar, så ska jag stanna kvar. Och den sången blev för mig liksom en sån här, som det är när man tänder en grill och sen om man då sprutar på lite, som man inte får göra, lite extra sån här tändvätska, så vet ni, bara det blossar upp så här. Och så blev det för mig när jag lyssnade till den sången gång på gång, och det blir det än idag, väldigt utmanad av det här att vara i Guds vilja. Att precis som Emmausvandrarna känna liksom det här att få gå tillsammans med Jesus, men också få se att han är tillsammans med dig och mig, dit vi går och det vi gör. Sen växte den här visionen och den här längtan, och sen träffades ju Anette och jag. Det är ju också det intressant hur vi träffas. Ska man inte gå in på allt det. Men när vi träffades första gången så kände Anette: det här är min största konkurrent. Hon skrev nämligen sin dagbok. Vi var båda då, hade haft samtal med HF, med Helgelseförbundets missionssidan där. Suttit på samtal, och när jag kom i ett sammanhang och berättade om att jag vill åka till Tanzania som pionjär, så skrev hon i sin dagbok på kvällen: jag har träffat Johan Sunesson, jag måste hinna före. För HF kommer inte klara av att skicka ut 2 missionärer som pionjärer till Tanzania. Så jag måste hinna före honom. Och det gjorde hon väl på ett sätt, för hon gick nog av flygplanet före mig, men vi gick tillsammans. Och då 1995 så fick vi då åka ut som och göra en resa i 2 veckor och liksom söka Guds vilja i det här med att få vara med och plantera en församling. Och sen 1997, då för 20 år sedan, ungefär den här tiden på våren, så kom vi då till Tanzania i februari, tror jag det var, och började jobba för att landa i den här muslimska byn vid kusten som Gud hade öppnat en dörr. Och jag tänker så här liksom, att vad viktigt det var för Anette och mig att vi visste att det var Guds vilja. Det var inte så enkelt. Så här precis efter påsk då för 20 år sedan, då hade bilen skurit ihop, motorn skar på bilen vi hade fått. Vi tyckte det var fantastiskt att få en bil. Den skar efter 2 månader. Vi hade inte lyckats hitta någonstans att bo i den här byn. Det fanns liksom väldigt dåligt med bra hus. Så vi visste inte var vi skulle bo någonstans. Och då satt vi då i Dar es Salaam, ungefär 12-14 mil ifrån den här byn som vi skulle bo i. Och frågade faktiskt Gud lite: vad är det som händer? Vad är det som händer? Bilen går sönder, finns ingenstans att bo. Och när man läser dagboken så inser man att det var inte enkelt. Det var ganska mycket tårar och mycket som kändes jobbigt just då. Men vi var så otroligt övertygade om att Gud ville att vi skulle vara med och vara en pusselbit i den här planteringen. Bilen blev lagad av Guds under, så togs det på en garanti från Land Rover. Dörrarna öppnades genom mänskliga kontakter också, så vi lyckades hyra en liten minihusvagn, en camper som man ställer på en pickup, och flyttade ut i den då i april, maj för 20 år sedan och fick börja bygga relationer med människor i Kiwangwa. Och tillsammans med oss så hade Gud då sänt dit Samuel och hans fru Kristina från Dar es Salaam, som blev våra medarbetare, eller vi blev deras medarbetare. De hade kommit dit ett halvår innan oss. Och Samuel och Kristina då finns fortfarande kvar som föreståndare där nere i Kiwangwa. Och det är helt fantastiskt att se deras trohet, deras närhet. Men det var Kristina, för ett år sedan när jag var ute så sa hon där: Johan, jag vill att vi nästa år inte har någon vanlig konferens. Vi ska ha ett tacksägelsemöten. Vi ska tacka Gud. Vi ska ha en bönevecka tillsammans, då vi ska be och tacka Gud för det som han har gjort. För det är verkligen han som har gjort det. Det är inte vi människor. Anette och jag har förmån att bo där i 6 år utav de här 20. Men också fått vara med. Och ni som församling här var ju väldigt närvarande. Och jag vet att många fortfarande ber och finns med i arbetet som händer där nere. Ja, Emmausvandrarna, de fick möta Jesus. Vi kan också se Thomas, tvivlaren, i Johannes 20, i slutet på Johannes. Han var inte med första gången när Jesus mötte lärjungarna. Så Jesus kom tillbaka i Johannes 20 och 19. Så står det så här: på kvällen samma dag i första veckan satt lärjungarna bakom reglade dörrar. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa: frid åt er alla. Sen visade han sig, han dem sina händer. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa igen: frid åt er alla. Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon hans synder så är han bunden. En av de 12 som kallas tvillingen, Thomas, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: vi har sett Herren. Men han sa: om jag inte får se spikhålen i hans händer, sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, så tror jag inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörren var stängd, och stod mitt i land och sa dem: frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas: räck hit dina fingrar, här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas: min Herre och min Gud. Jesus sade: du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett mig men ändå tror. Thomas fick göra ett personligt möte. Vi kan också läsa, som vi hörde här i söndagsskolan, om hur Petrus 3 gånger fick förklara sin kärlek, sin efterföljelse till Jesus. Och han fick upprättelse i det som han hade fått uppleva när han förnekade Jesus. Och Thomas här med, som tvivlade, mötte Jesus och sa: se på mig, rör på mig, som jag inledde med. Han var väldigt mån om att tala liksom: rör, var nära mig. Jesus sökte närheten. Han sökte verkligen gemenskapen med sina lärjungar och utmanade dem i vara efterföljare. Och nu kommer vi till vårt uppdrag då. Det är ju jätteunderbart att läsa om lärjungarna och vad de fick vara med om. Det är också fantastiskt att lyssna om vad Anette och Johan fick vara med om för 20 år sedan när vi åkte ut. Mycket tårar och mycket som var fantastiskt roligt samtidigt. Och så har det varit i mitt liv och säkert i ditt liv också, att tillfällen kommer och tillfällen går. Ibland är det lättare att vara Jesu efterföljare, ibland är det svårare. Och då tänkte jag sen när jag förberedde den här predikan att jag tror att jag är mycket som Emmausvandrarna. Jag går liksom och knallar på i livet, och liksom ibland så behöver Herren liksom komma och bryta brödet. Han behöver komma liksom i våra liv och liksom verkligen visa sig. Han är ju med dig i din vardag. Han är med mig i vår vardag. Och vårt uppdrag säger Jesus väldigt tydligt i Lukas 24 och i vers 44. Han sa till dem: Detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er, att allt detta måste uppfyllas som står skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Sen öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sa till dem, detta är alltså vad skrifterna säger. Messias ska lida och uppstå från de döda på tredje dagen. Och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni ska vittna om allt detta och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraften från höjden. Här ser vi ännu en gång hur, precis som Emmausvandrarna, hur han, när han talar till dem, öppnade ögonen för skriften. Och vi har ju hört inledningen här om gideoniternas arbete med att dela Guds ord. Och det här är våran stabila grund som kristna, där vi får hämta kraft, där vi får hämta styrka. Och vi behöver ju inte ens ha den i pappersform, vi kan ha den i en app i telefonen, eller som många gör, memorera bibelordet och liksom plocka fram det i våran minne. Men vi har möjligheten genom Jesus och genom den heliga ande, som det står här, som ska sändas och som har sänds till oss, kan vi få uppleva hur skriften, hur Bibeln öppnar sig och hur den liksom leder oss in i vår vardag. För att vad då? Jo, att predika, att dela och tala om detta, om omvändelsens kraft. Ni ska vittna om allt detta. Och vi står också på ett annat ställe hur vi ska få se under och tecken när vi går i Jesu fotspår. Kraften i uppståndelsen är svår ibland att kanske riktigt förstå. Men jag tror och jag hoppas att du genom det jag har försökt förmedla idag ska ta till dig att du och jag som påskens vittnen är sända ut i en värld. Och som vi har sagt, Ingmar och jag, när vi pratade om den här gudstjänsten, så här i avslutningen så önskar jag att vi ska ta tid och be om att jag vill lära känna kraften. Jag vill få ta liksom ännu ett beslut idag på att lära känna kraften. För vi läser i Filipperbrevet. Vi ska se om jag kan få fram det lite fort här. Filipperbrevet. I Filipperbrevet 3:10 så står det så här. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse, dela hans lidande genom att bli lik honom i hans död som hans. Jesus, tack för att du är närvarande här i Citykyrkan den här förmiddagen. Tack för att du känner oss som sitter här i gudstjänsten. Du känner våra liv, du vet vad vi kommer hit med för bagage och för vilken förväntan vi kom hit med. Och du vill möta våran förväntan. Du vill, precis som du gjorde med Thomas, säga kom, vidrör mig, se att jag är nära. Och som du gjorde med Emmausvandrarna, så vill du gå med oss utifrån kyrkan här idag. Du kan vandra med oss ända till Ljungsbro, ända till Grebo eller ända till Sturefors eller ända till där vi ska åka till. Du vill gå med oss. Du vill följa oss i våra liv. Du vill också öppna ordet för oss. Du vill tala in i våra liv som du gjorde för Emmausvandrarna. Hur de kunde säga, brann inte våra hjärtan när han talade till oss. Tack Herre för att du vill komma just nu in i våra situationer. Jag vill be verkligen att vi ska få lyfta vår blick och få en tydlig känsla av att vi är utmanade att vara lärjungar. Att få vara med och vittna om den här uppståndelsens kraft. Jag ber för församlingen här i Citykyrkan. Vi ber för hela Linköping. Vi ber också för Nygårdskyrkan ute i Skäggetorp, som just nu möts till gudstjänst. Vi tackar dig för gudstjänsterna utöver hela vårt område här. Och ända ner i Tanzania och i andra delar av världen som den här församlingen stöttar missionärer. Tack Gud för att ditt ord predikas och det går ut med kraft den här förmiddagen. Och jag ber här att du ska komma med den kraften nu när vi ska ta en stund i din för ditt ansikte. Möt oss i våra behov. Möt oss i våra liv. Bryt brödet. Bryt in i våran ibland blindhet över att inte se att du går vid vår sida. Herre, tack för kraften. Tack för att du är en Gud med oss. Du är en Gud hos oss och du är en Gud nära oss. Amen.